This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Ljubomir Vranjes. Ljubomir Vranjes, välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket.
Född i Göteborg, 46 år, spelarkarriär, Kottedala först, ungdomslag. Redbergslid, där det blev 5 SM-guld, Granolles, Spanien, Katalonien, Barsaland, och sen blev det till Tyskland, Nordhorn, och sen var det Flensburg under många år och slutade spela 2009. Svenska A-landslaget, närmare 10 år, som blev bland annat 1 VM-guld, 2 VM-silver, 3 EM-guld och 1 OS-silver. Tittar vi sen på din coachingresa så var du 1 år först i Flensburg som sportchef och sen blev du 7 år som tränare. Och det var bland annat där seger i tyska cupen, cupvinnarcupen och sen det största Champions League-seger 2014. Därifrån vidare till Ungern, till West Brom i 1 år och sen hamnade du nu då i IFK Kristianstad sedan mars 2019. Tittar vi på landslagsuppdrag som coach, Serbiens landslag 6 månader, Ungerns landslag cirka 1 år och nu då Sloveniens landslag som du kombinerar tillsammans med Kristianstad-jobbet. Och där var det senast en fjärde plats i EM som var en stor succé för Slovenien. Utsett till årets tränare i världen 2014. Stort grattis till en sån fantastisk karriär so far.
Ja, tack. Nu kände jag mig nästan gammal när du stod upp det där, men det är jag inte. Jag är ju ung tränare, så att, ja, det har upplevt en del.
Fantastisk redan. Resa kan man säga, från Kottedala till utsett till världens bästa handbollstränare. Det måste kännas väldigt bra.
Ja, och jag är stolt att naturligtvis har nått så långt. Och man säger komma från Kottedala rätt många, men det är... Det är kul att jag kommer från Kortrala och det är kul att jag har nått så långt.
Absolut, det är fantastiskt bra. Jag ska säga också att vi kommer i den här podden mest fokusera på det som rör din coaching och ledardel av din karriär. Eftersom poddens målgrupp är ju mest det som rör ledare och coachingdelen. Men för de som är väldigt nyfikna på hela din resa så kan vi verkligen rekommendera din bok Jag vill bara vinna. För de som vill läsa lite mer om ja, din uppväxt och din spelarkarriär och lite sånt. Hur blev det att du skulle skriva den boken?
Ja, hur blev det? Det var... Det kom en fråga och jag var väldigt tveksam till att börja med. Jag var ju så ung, tyckte jag. Och skriva en bok om vad jag har presterat, det kändes nästan lite löjligt. Det gör man ju lite senare, men när man tittar idag så är det rätt många idrottsmän som har skrivit om sina karriärer när de är fortfarande relativt unga, som jag ser mig själv att vara. Jag var ju väldigt tveksam, men till slut så inte övertalad blev jag inte, utan till slut så tänkte jag, varför inte? Varför skulle jag inte göra det? Och det fanns inga egentligen böcker om en andra generations invandrare från Kortedala som är född i Sverige och så går den här vägen. Nej. Som jag har gjort, och då vill jag, det kanske hjälper någon. Kanske det är bra att jag också pratar. Jag har haft depression som var rätt tung, och det var ju det, pratade rätt så öppet. Jag pratade inte om allt naturligtvis, men rätt så öppet pratade om många saker. Så att och även ledarskap pratar jag lite om. Men där känner jag ju redan nu då att jag redan har tagit några steg till och utvecklats ifrån den tiden. Så att, ja.
Det är härligt att höra, och det är det vi ska prata mer om här. Men som sagt, jag kan verkligen varmt rekommendera den boken för någon som vill veta mer om hela din resa och inte bara själva ledarresan. Vi brukar börja här i podden att man får prata lite grann om sina förebilder som man har haft när man börjar som ledare och har fortfarande kanske. Vad har du för förebilder?
Förebilder, jag har ju rätt många förebilder, om man ska säga, kallar dem för förebilder. Om vi tar Gösta Hansson i Kortrolla IF som var en otroligt snäll människa. Som hade en massa unga springandes runt omkring på Almanacksplan i Kortrolla, där vi hade inga fotbollar eller någonting. Och det var ett fotbollsförråd som han hade bollarna i. Och vi var ju där varje kväll efter allt när det var mörkt, och han tände lamporna för oss så att vi kunde spela fotboll när det var mörkt, och gav oss de här bollarna, tog in oss när det började regna, gav oss läsk. Alltså tog verkligen hand om oss. Det är en förebild, men även lite hjälte. Och sen går vi vidare, då kommer vi till Reine och Ola, Reine Pedersen och Ola Li i RIK, som jag ser som förebild i handboll och sättet att tänka, inställning, som jag är väldigt noga med. Vad för karaktärer man vill ha på en handbollsplan och så vidare. Benga får man ju inte glömma.
Nej.
Alltså fantastisk ledare. Som jag också tagit mycket av. Kentare Andersson. Alltså alla mina tränare egentligen på något sätt har gett mig någonting till den ledaren, coach och tränare jag är idag. Sen har vi ju naturligtvis andra förebilder ute i världen, som om vi säger The Last Dance.
Phil Jackson.
Ja, Phil Jackson, men Michael Jordan, han var ju då en också en alltså förebild, men man tyckte han var ju fantastisk. Och det var ju riktigt roligt att titta på honom. Sen hade vi Maldini.
Paolo.
Ja, det var ju...
Var du Milan-supporter när du var ung, eller?
Ja, jag var Milan när jag var lite av allt möjligt. Men jag var mer inne på Sokrates och Sicco, tyckte jag om.
Ja, nej, men det är spännande. Och då har vi naturligt kommit in på nästa fråga då, som handlar om att vi ska försöka titta lite grann på när du startade sen då din karriär från spelare till ledare. Och vad du har plockat med dig från de olika lagen som du har spelat i. Och då kan jag inte bara på själva förebilderna från människor. Vi har varit inne på dina tränare Ola och Reine exempelvis i RIK. Men kanske lite mer på kultur, på arbetssätt, på metodik från de olika klubbarna. Från Kortedala och till A-landslaget. Om vi börjar med Kortedala, finns det någonting mer där, mer än det här som du nämnde på person?
Ja, alltså Kortrulla var ju en rätt, rätt så stor klubb. Vi är inte störst, vi är inte starkast, men vi är många, vi är bra. Mm. Det var ju det som var med Kortrulla. De tog ju emot alla ungdomar och den här bredden och filosofin som just det hade. Mm. Det känns som att han styrde föreningen och gjorde det. Det har jag ju med mig, den här gemenskapen som de hade. Och sen RIK är det naturligtvis allt ifrån där man startade med att lära oss som vi inte hade alltid tidigare. Så de startade genom att tydligt prata om mål. Mm. Vad vill vi? Hur vill vi vara inom gruppen? Hur vill vi att andra ska se oss utifrån? Och så vidare. Så att det blev ju en sån resa med RIK. Där vi också fick lära oss vikten av att veta vad man gör. Mm. Att det inte bara att vi fick lära oss hur man spelar handboll. Mm. Och det var de väldigt noga med. Systematiskt. Mm. Det var inget komplicerat, men alla visste ändå vad som skulle hända och hur man skulle vara framförallt.
Kan man säga att ditt handbollsintellekt utifrån de pedagogiska metoderna som man jobbade med under den perioden gjorde att du fick en väldigt bra spelförståelse och taktisk kunskap om spelet handboll?
Ja, alltså i RIK lärde jag mig absolut det. Jag lärde mig om tid och ytor som för mig var otroligt viktiga. Mm. Eftersom jag var så kort handbollsspelare och spelade på 9 meter så lärde jag mig att utnyttja det. Mm. Och det var det som gjorde egentligen att jag kunde spela mot större, snabbare, längre eller vad man ska säga, spelare. Mm. Så det är absolut grunden, mitt handbollstänk är ju ifrån RIK, den grunden, den ledarfilosofin som jag. Men sen har jag också från Kentaru hans sätt att se på handboll och även, alltså Bengan då. Mm. Så den mixen är ju riktigt bra.
Vad är det från Bengan som du mest har tagit med dig när du körde igång din ledarkarriär och så tänkte du tillbaks på hur de olika ledarna har jobbat? Vad för konkreta grejer är det mest från Bengt Johansson som har format ditt ledarskap när du blev tränare?
Alltså det jag får med allihopa, gruppen, är det som är starkast. Mm. Naturligtvis individen kan avgöra matchen, men gruppen, den ska fungera. Det ledarskapet som han hade och fick ska jag säga, så många stjärnor får vi ändå säga, fick dem att gå åt samma håll med sitt ledarskap. Det vet man ju idag att det är inte lätt.
Nej.
Att få så många duktiga spelare och acceptera varandra.
Vad var det Bengan gjorde som gjorde att det blev så bra på den fronten?
Ja, det är ju det. Jag har ju då naturligtvis efter jag slutade spela handboll så skrev jag ju ner vad alla tränare hade och försökte göra någon slags, jag har gjort en som alla eller många tränare säkert har, sen framgångspyramiden och piken så att säga till slut. Lojalitet som vi hade gentemot varandra och mot Bengan var mycket viktig och den har jag ju även idag själv. Gemenskapen då, sammanhållningen, det Bengan gjorde med sina utflykter och middagar, men även tog med det till träningen på ett väldigt smart sätt där vi hade roligt. Alltså det var en otrolig press hela tiden naturligtvis på att vinna saker och ting. Men vi fick ha roligt. Mm. Och det glömmer jag inte. Jag startar varje träning sen dess jag tränade med att ha roligt.
Mm.
Antingen så är vi en grupp och startträning berättar om träningens utformning. Och så ska det skrattas innan vi startar. Eller så gör vi någonting som så att det blir rolig uppvärmning helt enkelt. Jag känner det att är man en ledare som får folk att skratta så kommer träningen bli bättre till slut.
Mm. Nej, men det är en väldigt bra filosofi. Glada spelare presterar ofta väldigt mycket bättre än ledsna spelare. Det är ju ganska givet. Om vi håller oss kvar lite grann ytterligare på Bengan där. Ni var ju otroligt många starka karaktärer. Ni var ett gäng där många spelare var fostrade, kan man säga, i RIK-skolan. Var RIKs fundament i spelet och så vidare någon form av bas som gjorde att ni tog med det naturligt till landslaget utan att ni behövde tänka så mycket på rent handbollsmässiga saker och att hans ledarskap kunde mer rikta sig mot det teambildningsmässiga mer än det kanske mest handbollsstrukturella, om så jag menar?
Ja, absolut, absolut. Mm. Nej, men han var ju väldigt klok, Bengan, genom att vi hade ju ett RIK-spel och ett drottspel, kan man säga, i landslaget. Mm. Där Magnus Andersson styrde drottspelet och jag, när jag spelade RIK-spelet. Mm. Och då var ju Stefan Lövgren naturligtvis hela tiden, de här två. Mm. Men det fanns ju en tanke bakom det naturligtvis, att han inte började lägga speciellt många timmar på RIK-spelet eller drottspelet. Nej. För det kunde vi utan och innan. Mm. Och han kunde leda laget och få oss att känna oss bra och ge oss självförtroende. Genom att ge oss också ett ansvar på plan och våga. Han vågade ju. Många glömmer ju också att det var väldigt många bra spelare och så vidare. Men han vågade också i situationer som många tränare tar steget tillbaka. Mm. Genom att byta ut spelare eller helt enkelt satsa på någonting.
Mm. En annan spännande fundering som man har runt det här med Bengan Boys, det är ju: varför är det så många spelare från den generationen som har blivit så väldigt duktiga och framgångsrika ledare efter sin karriär? Många av er har blivit väldigt duktiga tränare, men även ledare i andra funktioner då, som Gensel och Lövgren och så vidare. Vad tror du det ligger bakom där?
Ja, alltså, jag tror att nyckeln är att alla fick vara med och ta ansvar, faktiskt. Nu pratar jag bara rätt ut, men det är så jag känner lite, att när man tänker på de här spelarna, alla fick ju ta ansvar, alla fick ta stort ansvar, och vi hade också framgång. Mm. Det gör väl kanske också att man har en bas i sitt självförtroende som gör att man vågar tro på det, på den vägen man går som ledare.
Men man kan säga att Bengans ledarskap har varit en viktig del i att så många av de spelarna sen tog en ledarroll och valde att gå vidare med handboll som ledare.
Absolut, absolut. Alltså, det är ju ingen tvekan. Mm. Men det finns ju andra ledare också. Bengan hade ju oss ett tag i under året, och man var väldigt påverkad av hans ledarskap. Men det fanns ju även klubbledare som, jag menar, det var ju fantastiska handbollsspelare. Jag menar, om du tittar på vilket namn du tar ifrån Bengan Boys, så jag tror väl 70-80% är ledare idag i någon sorts verksamhet.
Det är ju en spännande jämförelse med andra idrotter med framgångsrika lag, fotboll, hockey till exempel. Mm. Och titta på olika framgångsrika generationer, hur många av dem sen har blivit så här ledare i inom sitt gebit. Så är ju handbollen är ju outstanding på den, inom den frågan.
Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det eller följt det.
Vi i fotbollen tänker på det ofta. Okay. Det är så otroligt många spelare som blir så skickliga ledare på en sån väldigt, väldigt hög nivå. Väldigt, väldigt många.
Jag tror också att social intelligens är viktigt i det här sammanhanget. Mm. Som vi också har fått av Bengan, tror jag. Mm. Mycket.
Ja, nej, fantastisk coach och ledare och person, Bengt Johansson. Vi flyttar vidare lite grann till tiden i Spanien.
Ja.
Väldigt annorlunda land och kultur och så vidare. Fanns det någonting ifrån din tid i Spanien som du kan känna att det där lärde jag mig där?
Ja, då var jag inte alls ledare. Jag hade ju den här Jag hade ju vinnarinstinkten i kroppen och jag hade svårt. Jag kom ju inte till någon toppklubb.
Nej.
Och spelarna hade inte samma inställning som jag ville ju vinna.
Mm.
Och många av de spelarna, de ville vinna fast inte lika mycket som jag då. Kan man säga. Och det märktes på träningarna, det märktes när vi tränade. Det märktes också matcherna, förberedelser inför match och så vidare. Då märkte man jättetydligt hur bra utbildade vi var i RIK när man kom dit.
Mm.
Och naturligtvis landslaget några år. Så att, nej, inte, jag såg väl mer just då, vid det tillfället. Spanien också har ändrats otroligt mycket. Mm. Men just då vid det tillfället har jag inte tagit med mycket ifrån Spanien.
Den tiden.
Nej, det har jag inte.
Och så hamnar vi då i Nordhorn i Tyskland.
Ja.
Och om vi tittar på den tiden där, kanske kan baka samman Tysklands tiden då med Flensburg. Då hade du Kent Harry i Flensburg, men du hade en tysk tränare också där under någon utav den perioden där. Om vi tittar på den tyska så att säga, skolan utifrån coaching, ledarskap, finns det några saker där som du känner att ja, det där var faktiskt ganska bra ändå. Okay. Även om det gick stick i stäv med vad du var uppfostrad av i Sverige.
Ja, men absolut. Nordhorn, vi hade ett jättebra lag många år. Och Flensburg och Kent Harry var ju... Ola Lindgren hade ju som tränare också. I Nordhorn när Kent Harry bytte klubb till Flensburg. Så att...
Kan du säga några konkreta grejer som du kände att av tyska som
från tyskarna menar
du? Ja, som du har mixat upp.
Ja, men tyskarna är ju lite annorlunda ledarskap. Det måste man ju säga.
Ganska mycket väl?
Ja, det blir ju alltså det är ju alltså mig passar ju det lite disciplin.
Mm.
Det är ju mer struktur och mindre kreativitet.
Mm.
Men de utför det till punkt och pricka. Alltså det är riktigt roligt. För du vet att du får 100% in i varje situation och de gör det du säger.
Mm.
Det är verkligen så med tyskar. Orättvisor tycker de ju absolut. Det märks jättetydligt om det är orättvisor. Om det är en tysk som tränar hur mycket som helst och man har en stjärna i laget som får gena lite, då kommer tysken att reagera. Det gör man ju inte naturligtvis. Men annars, ledarskapsmässigt, annan kultur, de accepterar mycket. Det var svårt med alkoholen till exempel för mig. Det är klart att vi, jag ska inte sticka under stol med att säga att vi inte drack bärs, det gjorde vi. På den tiden så hade de det är deras kutt, de dricker öl efter varje match. Och känner man ju igen också från fotbollen i England som jag har pratat mycket med. Och det hade jag svårt med att de dagen innan match satt sig omkring som ett viktigt match. Att de satte sig då och drack öl. Men det lärde jag mig då från Kent Harry. Hans lugn och ro i de här situationerna som jag sedan... Inte direkt som ledare, men sen efter ett tag accepterade att man kan inte ta bort kulturen ur ett land. Det går inte. Men från början så förbjöd jag alkohol och utgång dagen innan match. Var det 23.00 som ledare och så fanns det inte, 3 dagar innan match fick man inte vara ute på krogen, på ett diskotek och så vidare. För det hände ju.
Men det var att miljön och kulturen krävde att ledaren satte den typen av ramar istället för att ha en viss form av frihet och ansvar som kanske är mer vanligt i Sverige.
Ja, men jag satte upp tydliga ramar och tydliga riktlinjer hur vi vill vara.
Mm.
Och det var ju ett sätt som jag tyckte passade just Flensburg.
Mm.
För att det var väldigt bra spelare men väldigt unga spelare också.
Mm.
Det är klart att det är kul att gå ut och så, men jag ville få in lite mer professionalitet så jag fick jobba med det. Det är klart att jag hade kanske velat idag gjort lite annorlunda i vissa situationer, så är det ju alltid. Mm. Men jag fick i alla fall igång karusellen med bland annat de här ramarna som de hade. Mm.
Det är väldigt spännande, vi ska prata lite mer om det sen. Din ledarresa då, första uppdraget var ju då, kan man säga, när du slutade spela så blev du först sportchef i Flensburg.
Ja.
Hur var övergången då från spelare till andra sidan bordet, om man säger så?
Alltså övergången, den var ju katastrof rent ut sagt. Jag skulle som sportchef direkt få en uppgift att sänka löner på spelarna.
Som du nyss hade spelat med.
Ja. Så jag åkte egentligen knappt på semester den sommaren. Men det blev ju en ganska, vad ska man säga. Jag hade en viss fördel för att jag var spelare. Jag kunde, eller var spelare, nyligen var jag ju spelare, men nu var jag ju sportchef. Men jag hade en fördel att jag kände dem och de litade på mig. Så att när de här samtalen startade så var det ju faktiskt så att Flensburgs framtid berodde på spelarna helt enkelt, om hur långt de var beredda att gå. Genom att sänka sina löner. Och det gick ju igenom det vi gjorde. Och vi räddade faktiskt Flensburg i det läget. Så den starten som sportchef var väl lite så där. Men samtidigt så fick man ändå på något sätt en bra... När det hade löst sig naturligtvis. En bra start eftersom det var så allvarligt. Jag fick ju verkligen hoppa in i bassängen utan att egentligen kunna simma. Och det blev ju, jag fick ju hitta vägar
för att learning för att hålla by
mig.
Doing.
Ja. Mm. Hitta vägar för att hålla mig uppe. Mm. Och
sen blev det då relativt snabbt på med träningsvallen och in som coach efter ett år där.
Ja.
Hur upplever du den första tiden att stå där som ansvarig tränare på bänken och i hallen?
För det första så var det inte planerat och jag var lite oförberedd. Jag var oförberedd och hade ingen aning. Ärligt pratade jag hade faktiskt ingen aning. Som spelare så vet du naturligtvis hur spelet funkar. För jag har ju varit med och varit och lett laget. Så att det visste jag. Försvarsspelet hade jag egentligen inte så mycket. Jag var ju nästan aldrig i försvarsspelet själv.
Nej.
Så att det, jag inte mycket kan jag säga. Men jag tog det också väldigt lugnt. Det var väl egentligen det som var. Jag tänkte på Kentaro då. Alltså lugn och ro. Försök vara positiv. Låt grabbarna sköta det mesta egentligen. Så löser det sig till slut. Och jag försökte ju naturligtvis då också hitta en tränare under tiden. Men sen efter ett tag så gick det ju bra ändå. Och jag drog ner på träningstiderna. Framförallt, det var det jag gjorde och ville att vi skulle vara mer effektiva i vår träning.
I den perioden när du började som coach, hur mycket tänkte du tillbaks på hur du hade tänkt här om du hade varit spelare, respektive hur hade du tänkt här om när du hade funderat på dina tränare tidigare hade gjort?
Men jag tänkte bara som spelare nästa.
Bara som spelare?
Ja. Det gjorde jag. Det är klart att jag hade som den här delen var, hur ska vi lösa det här med kaoset egentligen som var. Och då tänkte jag på exempel, hur hade Kentaro, han har varit lugn. Bengen, han har också varit lugn. Så de flesta tränarna hade varit lugna i situationen. Och jag lät stormen egentligen bara blåsa iväg. Mm.
Och då kommer vi till det här med coachingresan som jag tycker är så otroligt intressant. När man börjar som ledare och sen så under hela resan som man har, så har man en idé, en tanke, en filosofi, ungefär hur man tycker att saker och ting ska vara. Och desto längre man håller på sen, desto mer märker man att man kan göra på olika sätt. Kan du ta lite grann kort om hur du känner att din coaching filosofi, ledarfilosofi har utvecklats under den här resan från de första matcherna du coachade med Flensburg tills sista matchen här nu med Slovenien. Vi pratar om auktoritär kontra demokratisk till exempel, ja, som en del i, det, i den, en sån här resa.
Ja, men till att börja med så var jag ju väldigt demokratisk från början när jag tog över. Och fick spelarna att välja och vara med och bestämma och så vidare. Sen fick jag ju på något sätt en kick av att det lyckades det jag höll på med. Mm. Och det var då jag förlängde ett kontrakt som tränare efter det. Och den sommaren, jag fick otroligt mycket tid. Mm. Under den här sommaren där jag satt ner i nästan 2 månader och planerade hur jag ville ha det. Och efter det så hade jag bestämt mig för att gå med raka handen.
Lite mer auktoritär, lite mer tydlighet.
Ja, väldigt mycket mer. Ja, mycket tydligt. Och då förberedde jag mig för de här ramarna. Inför den här ramen som jag ville att de skulle vara. Och där inne skulle det vara egentligen fritt. Eget ansvar och så vidare.
Om jag flikar in där, kan man känna att så här, att du började med ett ledarskap som var väldigt starkt präglat av tiden med Bengan i landslaget, men kände lite grann att den tyska kulturen kräver lite annat.
Absolut.
Kan man uttrycka sig så?
Det var inte bara tyska kulturen, det fanns ju 6-7 olika nationaliteter just då. Jag har ju varit uppe i 9 olika nationaliteter i ett lag. Och då pratar vi alltså olika språk, vi pratar naturligtvis hur man är vid sidan av plan, religioner. Då var det för mig enklare att så här gör vi. Mm. Och så visste alla vägen. Mm. Och det blev, jag skulle inte säga diktator, men jag måste erkänna att jag verkligen satte ner foten. Det är 23.00 hem, det är det här spelet som vi vill ha och så vidare. Så att visst, det blev lite mer tuffare ord ifrån mig. Jag bestämde. Mm. Det var lite åt det ryska hållet nästan, faktiskt. Mm.
Om man ska titta på sådana ord som ledstjärnor och värdegrunder, har du fått ner några sådana som du kan liksom uttrycka lite mer på pränt, så här, vad du känner runt det just nu där du är?
Hur tänker du då på...
Att det finns vissa värdegrunder i ditt ledarskap?
Ja, men det alltså absolut.
Och vilka är de i så fall?
Det är lite som jag pratade om innan, alltså lojaliteten, hårt arbete, gemenskap, glädje. Det är väl de här sakerna som är alltså basen i när jag leder ett lag. Sen är det naturligtvis, jag är ju väldigt noga med att alla ska ha en roll. Att de känner, som Benga till exempel, att ansvaret, att jag ska kunna ge dem ansvar. Alla kanske inte kan ta lika stort ansvar i alla situationer i matcherna. Det är klart det finns sämre och bättre spelare naturligtvis, men jag vill ändå att man ska kunna känna sån spelare att mina spelare känner att jag tror på dem. Och att jag vågar tro på dem. Och då bygger vi det här självförtroendet som en spelare behöver.
Om man tittar där lite kort bara innan vi går vidare på den delen, om man pratar om ett ledardrivet lag eller spelardrivet lag i förhållande till spelsätt och val och hur smal eller bred är ramen för sättet att agera. Vad känner du att du befinner dig där på den skalan då?
Jag har ju fått ändra mig. Alltså det ändras ju hela tiden beroende på vilket lag du har. Jag har ju haft några lag. När jag kom till exempel tidigt till serbiska landslaget, och då fick jag ändra ledarstil direkt egentligen. Där kan man ju egentligen inte ha en demokratisk ledarstil. Det går inte. Folk kanske tycker det är konstigt, men det går inte. För då har de ätit upp dig. Och där körde vi direkt. Det var för det första ingen som ville ha jobbet, och För det andra så tyckte jag att det var jäkligt spännande för att testa mig själv. Mm. Som ledare då. Mm. I en sån miljö. Och där var ju också en blandning mellan att vara väldigt rak i min ledarstil. Jag till exempel hade första träningen. Grabbar, vi kommer göra så här. Vi har tre saker i anfall. Vi har tre saker i försvar. Det spelar ingen roll vilket system de spelar. Det är det här vi gör. Mm. Det fanns inget vänster eller höger. En sak mot 6-5, en sak mot 5-6. Mm. Och det var det. Och det var ju naturligtvis för dem. Vi har ju 13 saker som mm. vi, men det var inte så många som sa någonting. Och sedan la jag till det roliga. Mm. Än en gång, vad man än är så vill man ha kul. Mm.
Och var de lite ovana vid det?
De var jätteovana. Och det här hände ju i Slovenien här också nu. Mm. Där de inte förstod riktigt.
Så att, vi kommer så att, till Slovenien sen. Ja. Men om du bygger vidare lite där på det i Serbien. Finns det några mer exempel på det här med ditt ledarskap som du fick anpassa i när du var i Serbien som du kan dela med dig på konkreta detaljer?
Ja, det var att någon trodde på dem. Mm. Det fick jag ju feedback på efteråt. För att jag menar, det kom ju fram sen, det visste inte jag riktigt, men det kom fram, Ryssland, vi skulle möta Ryssland på bortaplan. Ryssland har aldrig förlorat på bortaplan. Och de var ju tvungna att vinna allting för att överhuvudtaget gå vidare till Europamästerskapet. Men det tänkte inte jag så mycket på, utan de tyckte att det var fantastiskt att jag som ledare kom och sa, nej men vi åker till Ryssland och vinner. Mm. Det var någonting som de inte var vana vid. Det här positiva ledarstilen. Det är ju, om man tittar på, så är det väldigt mycket skäll och väldigt mycket trycka ner egentligen. Mm. Inte alla, men väldigt mycket är det så i de här trakterna. Men det är också, vissa har också ändrats. Men, men det är ganska konkreta tre saker som jag tycker gjorde att vi lyckades. Mm. Men än en gång så tror jag det roliga var att vi hade kul tillsammans.
Det har varit som en grej liksom på punkt ett hela tiden.
Det har följt mig att vi ska ha kul. Mm. Men det kommer ju kanske komma till sen igen, för på vissa ställen har det inte funkat.
Nej, vi kommer nog till det. Ja. Det här är jättespännande saker såklart. Jag skulle vilja backa bandet lite grann tillbaks till Flensburg ändå, för där var det ju 7 år som tränare och det brukar ju vara så att i början så är det alltid kul med en ny tränare, men sen i takt med att det blir lite slentrian och det blir lite samma vanor och så vidare så brukar kanske spelarnas entusiasm och glöd åka ner några pinnhål, men du klarar av att hålla er på en hög nivå i 7 år och ni blir bättre och bättre och bättre och bättre, åtminstone den större delen av den tiden. Om vi fortsätter prata om de här ledarskapsfilosofiska delarna i arbetssätt och metodik och så vidare. Om vi kör vidare det kring Flensburg-utvecklingen.
Jag har en jättetydlig sak också i mitt sätt att leda. Det är att jag alltid vill utveckla individen. Jag vill alltid att han ska bli bättre för varje dag som går. Och det var ju, när du har unga spelare, hungriga spelare, även världsspelare, var de. Men de vill ju ändå utvecklas. Och jag la ner rätt mycket tid på att utveckla individen. Att de kände att vi har ett gemensamt samtal om hur vi ska ta spelaren vidare till nästa steg. Mm. Och så lyckas vi med det. Nej, men då är vi inte nöjda. Då vill jag att du ska ta ett steg till. Så att jag var aldrig riktigt nöjd, om man ska säga, med att de har klarat av någonting. Utan jag var väldigt noga med att pusha dem, pressa dem nästan till att vilja bli bättre och bättre och bättre och bättre och bättre.
I den resan där så hade du några svenska spelare också som du kunde ha eventuellt en liten annan kommunikation med, som kunde putta på, kände du runt det?
Absolut, eller? Första åren när vi pratade om de här ramarna som vi egentligen inte ville kalla regler utan överenskommelser inom laget. När vi hade gjort dem, så första året så var det naturligtvis rätt så struligt. Men vi fixade, vi vann ju cupvinnarkuppen första året och även vi hamnade i finalen på pokalen och allting. Så att det var ju jättebra. Men Tobias Karlsson var ju lagkapten. Och efter det året så tror jag att det klickade också lite hos honom. Vad jag, hur jag tänkte och jag menar. Och så, Tobias har ju varit en otroligt viktig del av min uppbyggnad av laget i Flensburg. Mm. För att år 3, 4, 5 där så började inte jag göra så mycket mer. Då, hade det, då sköttes ju spelarna och de nya spelarna som kom in, det sköttes de här äldre spelarna. Så att det hade nog kommit in i blodet det där. Mm. Och det blev en vinnarkultur av spelarna genom att de själva drev sig. Mm. Och det är ju det jag vill hela tiden, man behöver ju tid till det här. Det går ju naturligtvis att göra det på över en natt. Men jag hade ju de här 7 åren och det blev en vinnarkultur som var svår att stoppa. Mm. Eftersom grabbarna i laget gjorde egentligen nästan jobbet själva.
Mm. Och då kan man säga att då har ju ledaren gjort ett ultimat arbete. När man är uppe på den här som man brukar kalla det ibland för nivå 4. Där gruppen är så pass tajt och sammansatt så den driver på sig själv. Och med en stark kapten och som styr skeppet där så är det ju oftast den ultimata miljön för att få en grupp till att utvecklas.
Ja.
Kan du utveckla ytterligare lite grann kring ditt samarbete med Tobias som kapten?
Ja, absolut. Vi hade ju väldigt öppet, tydligt samarbete. Det var ju så, eftersom jag var ganska tuff i mitt sätt att leda laget, så var det ju också så, framförallt för de nya spelarna som inte kände mig. Jag hade en balansgång, jag försökte som ledare ha en balansgång. Det var ju omklädningsrummet, så satt jag mig ner med dem och jag tog den här ölen med dem vid ett visst rätt tillfälle och så snackade vi lite i omklädningsrummet och så vidare. Så jag hade en sån här kompisrelation i omklädningsrummet, men kunde vända det på plan och när vi förberedde oss inför match och så vidare och förberedelseträningar kunde jag vända på en sekund egentligen och vara allvarlig och koncentrera på det vi skulle göra. Och det var väldigt svårt för väldigt många unga spelare och kunna hitta den balansen mellan vad fan menar han? Där inne tyckte frågan hur jag mådde, om jag hade skaffat körkort eller, och här ute så är det en rak kommunikation och säga vad gör du? Och där var ju Tobias Karlsson väldigt viktig. Mm. Så att där hade vi en rak kommunikation där jag sa att han fick ta den, jag skulle vara the bad cop helt enkelt och Tobias skulle vara den snälla och ta hand om det och stryka över lite, han menade inte så utan och så vidare. Men det blev bra, jag menar, när Hampus Wanne som jag tog från Önnered kom till Flensburg, alltså det är ju jätterisk för mig egentligen att värva honom, men han fick gå den tunga vägen där och jag tror det är många sådana unga spelare som jag tänker på dem, men jag tror att de uppskattar det på något sätt nu. Det är som Jim Gottfridsson i Sverige. Mm. Det finns några exempel svenskar som har gått den skolan hos mig. Idag kan jag ju ibland säga till mig själv också, fan, alltså, det där var inte bra. Det var inte bra gjort när jag tänker tillbaka här. Så jag kunde ju varit lite mjukare och så vidare. Men,
det har nog alla ledare och tränare.
Ja, det kanske är så. Men Tobias var verkligen min förlängda arm. Och när det var ett problem så kom han till mig. Ibland så sa jag tycker att du ska sköta dig själv. Jag vill inte blanda mig i utan det är någonting som ni kan klara av själva. Och sedan var det så här att när jag märkte att det inte gick, då blandade jag mig i först. Annars gjorde jag inte det, annars fick Tobias sköta det helt enkelt. Så han var en lagkapten som nästan en lagkaptens lagkapten.
Ja, men det är härligt. om vi bara kring det här med lagkaptensrollen, den som är bakom, som är i hockey, så är det en som har C och så är det två som har A. Mm. Om C försvinner så kan A ta över. Mm. Tobias blev en väldigt, väldigt stark lagkapten. Om han hade blivit korsbandsskadad och borta ett halvår eller ett år, kände du att du hade karaktärer bakom där som ändå fanns med och kunna ta över ansvaret, eller hade det blivit ett väldigt stort svart hål?
Ja, men i början så var det ju absolut, i början så hade jag inte kunnat, nu tänkte jag inte på det då, men senare så tänkte jag på det, och vi hade en vice lagkapten, och jag hade i alla fall i bakhuvudet två till som hade kunnat ta lagkaptensbinden och som hade den här karaktären. För att efter några år så gav det sig själv, det visade sig vilka karaktärer som kunde ta det ansvaret, vilka som var vinnare, vilka som drog, utan att jag behövde säga till dem, kom igen nu grabbar, utan de gjorde det utan att jag behövde säga någonting. Mm. Och det var ju de som drog de unga. Även om inte om Tobias var lagkapten, så hade vi en Mogensen, Thomas Mogensen, dansk spelare som... Jag menar, han tog den unga killen i örat, nu kör vi extra här 5 kilometer. Eller, alltså, det var hela tiden folk som fanns och hade den viljan efter några år att verkligen träna och ha vinnare, även på träning då. Mm. Våra träningar var ju ibland värre än matcher. Mm. Och det är ju också en sån träningskultur som jag hade med mig lite från Erik och som jag tyckte om, att vi ska ge allt på träningen under en viss del. Mm. Det är ju omöjligt naturligtvis, sa det hela tiden, men under en viss del så krävde vi ju av varandra väldigt mycket. Mm. Och jag, i det här då, så blir det ju det här som jag sa, där jag då också inte var nöjd med att de skulle bli nöjda. Nej. Med sin utveckling. Mm.
Otroligt intressant resa. Det kulminerade med Champions League guld kan man säga i 2014. Mm. Hela denna Flensburg-sagan från start. Kan du peka på några mer detaljer om du tittar tillbaks, kopplat till ditt sätt att arbeta som ledare och coach, som du tror, det är alltid svårt att prata om sin egen impact, men som hade en betydelse för att ni nådde de framgångarna som ni gjorde?
Jag tror ju att jag startade ju rätt, alltså efter den här sommaren som jag berättade om lite tidigare, där jag hade nästan 2 månader på mig och tänka ut hur och vad, och min fru sa faktiskt till mig, men varför startar du ut med en SWOT-analys? Så det var 2011. Varför gör du inte det på laget? Mm. Och på dem som ni möter och så vidare. Så pratade jag lite med henne om det och så, ja, jag kan väl testa. För mina anteckningar från första året som tränare och mina anteckningar idag, det är ju nästan, jag har ju sparat allting också. Mm. Så att det finns ju, det går ju inte att jämföra, det är ju löjligt nästan. Mm. Idag har jag ju kommit till en nivå där jag analyserar många timmar framför datorn, och det finns naturligtvis att få. Men den delen hjälpte oss till att vinna Champions League och vinna egentligen allt. Mm. Eftersom vi hade en struktur då, på grund av analysen, så hade vi i försvarsspelet, så var det inte egentligen så mycket kreativitet där, utan det var så här gör vi. Vi stoppar eller vi släpper motståndaren i vissa lägen och så vidare. Och i anfallsmässigt så hade vi en start och sen var det ju kreativitet. Mm. Så alla visste, så att vi inte behövde till exempel ha snabba tekniska fel så att vi får kontring. Utan alla visste att de här 6 passningarna, vi ska ha 6 passningarna innan vi gör en så att säga en lösning som egentligen den individen får vara kreativ i.
Hur mycket involverade du spelarna i det här fundamentet? Eller gjorde du det överhuvudtaget?
Ja, men det gjorde jag absolut. Men det var ju mer, i början så var det mer att vi hade ju ett spel. Mm. Ja. Sedan ville jag bara göra lite små ändringar i spelet. Där jag på grund av de här analyserna som jag har startat med våra svagheter var oftast att vi kom in i en situation där vi hade bara två val. Mm. Antingen så skulle jag passa honom eller skjuta. Och jag ville komma upp i fyra val i varje position som vi kom. Så att en spelare alltid visste om jag går åt det här hållet så har jag tre eller fyra val minst att göra efter det. Mm. Och det innebär att naturligtvis spelaren får flera val. Vissa klarar inte av det. Men de som klarar av det, det blir ju en jättegrej för dem. Mm. Och där fick spelarna till exempel yttra sig. Jag är inte bekväm i det här.
Nej.
Nej, och då tar vi ett steg tillbaka. Då mm. gör du de här två istället. Mm. Och så får han ju ta nästa steg istället. Mm. Och så vidare. Så att det blev det. Mm. Och sen en annan sak som jag var väldigt, om jag ska prata om min ledarstil och mitt sätt. Det var ju att jag tyckte den här positiva delen, när någonting gick så är du, då är du lätt naturligtvis. Mm. Men när det var negativt och vi hade förlorat någon match, då var jag... Nej, jag var inte nöjd. Det var väldigt viktigt för oss att bara bearbeta direkt och gå på nästa match.
Mm.
Ja, och det gjorde också att spelarna egentligen glömde bort förlusten fort.
Mm.
Och vi gick in i en koncentration på nästa match direkt. Och vi i Flensburg under mina 7 år förlorade aldrig mer än 2 matcher i rad.
Nej. Det är en väldigt stor styrka, fantastiskt.
Ja, och jag tror att det beror på att vi inte var nöjda någon gång.
Nej. Innan vi släpper Flensburg, så efter Champions League-segen där, så säsongerna efter där. Hur upplevde du det, att gå in i en ny säsong som Champions League-mästare? Fanns det någon form av mättnad, eller var det bara ett ökat självförtroende där, att nu tar vi ett steg till? Eller vad fick du för erfarenhet av det?
Ingen hade ju vunnit Champions League 2 gånger i rad.
Nej.
Och det var ju naturligtvis en morot för oss alla.
Mm.
Det är klart att det var lite mättnad. Mättnad var det inte. Men det var en liten sån... det var en sensation.
Mm. För de som inte är sådär superinitierade i handboll ändå, så måste vi ändå säga så här att Flensburgs Champions League-seger var ju en otrolig prestation, och Flensburg är ju en stad, ganska liten, men en otrolig handbollskultur och väldigt stort intresse, men på det ekonomiska planet så är inte det precis någon Paris Saint-Germain eller Barcelona eller Kiel som bakom sig. Om vi ska jämföra med fotboll, som folk kanske kan relatera till som är intresserade av det, vilken klubb ska man jämföra med i fotboll som vinner Champions League?
Då skulle jag säga, nu blir några vänner glada, men om Tottenham hade vunnit Champions League så hade man kanske kunnat jämföra ungefär. Jag tror att det är väl den nivån vi var på i Flensburg då. Vi var bra, Tottenham är ett bra lag. Tufft att säga nu, United-fan. Men Tottenham, absolut. Det är väl den på den nivån.
Och de var ju i final. Men det är klart, får man möta Liverpool i final så är det inte lätt att vinna, såklart.
Nej.
Men ja, det är bra. Då släpper vi lite grann kring Flensburg, och så går vi vidare ifrån Flensburg, och då hamnar vi i Ungern.
Mm.
Och det var ju en intressant resa. Vad lärde du dig mest i Ungern?
Ja, vad lärde jag mig mest i Ungern? Att ha roligt är inte det viktiga. Det fick jag verkligen... veta efter ett tag. Politik är involverad i sport, fick jag lära mig.
Mm.
Pengar.
Mm.
Storstjärnor.
Mm.
Det var mycket jag fick veta och lära mig under den här tiden, hur allting fungerar runt omkring. Men även också, eftersom du har så många individualister och egoister som tjänar otroliga stora pengar om du jämför med handbollen.
Mm.
Det var nästan viktigare än allting annat. Mm. Det var tufft för mig att få ihop laget.
Mm.
Så att alla drog åt samma håll.
Mm.
Det här med Bengan-stilen och att vi skulle hålla ett lag ihop och ha gemenskap och så vidare. Jag lyckades inte riktigt med det.
Nej. Om du skulle fått det jobbet igen nu,
ja.
Skulle du gjort annorlunda då?
Ja, det hade jag naturligtvis.
Mm.
Det hade jag.
Hur då?
Nej, men jag hade varit mer försiktig i mitt sätt att leda. Ungrare är annorlunda än Balkan. Mm. De är annorlunda än svenskar och tyskar. Och även Slovenien nu som jag känner till. Det var ingen öppen kommunikation. Jag är ju för öppen kommunikation mellan spelare och ledare. Så att vi ska hitta en väg som jag tycker är den bästa när vi har haft den diskussionen.
Mm.
Och det var inte de beredda på riktigt att jag var så öppen. Utan det var jag som skulle bestämma.
Mm.
Och det är klart att det hade jag kunnat göra. Men jag tyckte att i Flensburg-tiden så lärde jag mig att till slut så var det bästa att egentligen ha en gemensam dialog, och det var där vi lyckades genom att ha det.
Lite Bengan light.
Ja, lite Bengan light. Ja. Mm. Men det var ju absolut inte den rätta vägen i Ungern. Men nu gick det fram till november någon gång, så gick min ledarstil igenom.
Mm.
Vi vann alla matcher och det var glatt och allting. Men så kom politiken in.
Mm.
Och det var det jag inte kunde hantera.
Nej.
Jag hade ingen erfarenhet. Nu har det där mitt nionde år som tränare, va? Och jag hade absolut ingen erfarenhet av hur det jobbades bakom kulisserna där. Och det slog ju till som en bomb faktiskt. Och att då gamla relationer i laget som hade då den här vänskapen sig utanför banor och så vidare som jag inte hade kontroll över egentligen.
Social kontext vid sidan om som påverkar det som hände på banan.
Precis.
Dessutom hade du ingen Tobias Karlsson.
Nej, jag hade ingen lagkapten som stod bakom egentligen mina beslut.
Nej.
Det hade jag inte, jag försökte på det sättet som jag lett allt annat. Men jag var, om man ska riktigt ärlig, så var lagkaptenen en större stjärna än vad jag var. Mm. Så att säga, som han var den som skulle leda. Och jag hade egentligen inte haft några problem med det om han hade kommunicerat med mig.
Nej.
För det var ju det egentligen jag hade velat ha, att laget sköt sig själv till slut.
Mm.
Men jag ville ju också, de värvar ju mig för min ledarfilosofi.
Mm.
Och då pratar vi om de hade gjort sin uppgift riktigt. Varför rekryterar de mig överhuvudtaget? Mm. Så var det ju på grund av att jag var en ledare som var duktig på analyser och som ville ha fart i anfallsspel och kontring och så vidare. Ett försvarsspel som var väldigt kompakt och så vidare. Men det var ingenting som någon accepterade egentligen.
Nej. Du hade landslaget också samtidigt. Var det mer bekymmer med det här runt i klubblaget än med landslaget? Eller kände du att vibbarna var likadana på båda ställena?
Alltså, eftersom Vesprem köpte loss mig från mitt kontrakt i Flensburg så blev det ju en summa som var ganska hög för handboll. Och Vesprem och ungerska förbundet delade på den övergångssumman.
Mm.
Och då var det naturligtvis att jag skulle i dealen vara ungersk förbundskapten också. Det var inte planen.
Nej.
Och det var inget bra beslut att göra både och. Framförallt för att jag inte kunde språket. Och om jag kunde engelska så kunde inte alla engelska. Den kommunikationen som jag ledde på engelskan. Jag vet inte hur mycket den gick fram. Och det var ju samma sak i Vesprem egentligen.
Mm.
Och jag hade med mig Björn Säterström som assisterande coach.
Mm.
Som också var svensk. Som man idag kanske hade gjort annorlunda. Men jag hade nog tagit en till, en ungrare och Björn. Så hade jag haft två stycken istället som också kunde prata ungerska på bänken. Samtidigt som jag som förstod engelska i så fall. Det hade jag kanske gjort. Men det där, efter ett tag så kände jag inte att... För att problemet var att Vesprem och förbundet inte talade med varandra.
Nej.
Det var ju konflikt mellan dem. Och jag var tränare i Vesprem. Så att jag stod ju mitt emellan hela tiden. Under tiden jag var i Ungern. Och det var ingen optimal situation. Och det är ingenting jag önskar någon att uppleva heller faktiskt. Nej.
Men samtidigt en väldigt stor erfarenhet.
Erfarenheten vill jag inte vara av mig. Jag kan säga idag, alltså nu har man ju vunnit lite titlar i Europa och så. Men jag är ju bättre coach idag än vad jag var
när vi var champion.
När vi var champion. Så det är jag verkligen.
Det är härligt att höra. Då går vi vidare med Slovenien. Och där finns det kanske lite grann också dina balkanrötter som kan finnas med som en del i att det har klickat så bra. Från Ungern till Slovenien. Från lite motgång till en jättestor framgång. Ledarskapsmässigt återigen då, jobbet med Slovenien. Hur har du tagit dig an det och vad har du tänkt på där?
Ja, men det var väl lite... Samma tankesätt som jag hade när jag tog över Serbien. Jag var ju väldigt tveksam till att ta Slovenien. Mycket på grund av den händelsen som hände i Ungern. Fördelen här var ju att Slovenerna är ju mer åt, vad ska jag säga, åt tyska hållet och österrikiska hållet än åt Balkan. Och jag kunde prata språket. Det var de två sakerna som gjorde att jag som ledare och coach hade lite mer trygghet. Spelarna, vissa spelare jag kände jag, eftersom jag hade vissa spelare i Vesprem. De spelarna hörde ju av sig till mig efteråt också och sa egentligen att de var väldigt ledsna för det som har hänt och så vidare. Och några till. Men jag kände ändå på något sätt att det, för du ska ju jobba med så många olika människor i ett klubblag, men i ett landslag så har du ju samma nationalitet. Det är samma religion. Det är samma sätt att leva, kultur, allting. Så att det blir mycket enklare egentligen att bilda en grupp som går åt ett och samma håll. Jag skrev ner en faktiskt börja kladda ner plus och minus och sedan efter så skrev jag ner en SWOT-analys där också. Deras styrkosvagare.
Kan man säga att ditt ledarskap som du står för idag med hela den erfarenheten som du har, så är det bara konstaterat att Slovenien är ett land där du passar att jobba i bättre än i den kulturen som är i Ungern?
Absolut, utan tvekan. Det är ju så också att den är ju inte långt ifrån den kulturen som jag uppväxt med mina föräldrar. Det är den absolut inte. Men där är det ju, om vi ska prata om struktur i spelet och så, de tänker ju annorlunda än vad jag har gjort egentligen hela mitt liv. Men där har jag ju lärt mig då som ledare att jag tittade då istället på vilken spelartrupp jag hade och vilka kvaliteter individen hade och lät dem igen vara kreativa i sitt sätt att vara. Och gav dem egentligen självförtroende igen. Och att de hade roligt. För det var ju ett tag där de kände att de ville sluta spela handboll i landslaget. Och det tyckte jag, då kom jag ju tillbaka till de här tankarna. Vad får de att spela i landslaget? Nej, men det är ju att de har kul. Alltså du kommer ju, sen måste du ha någon ära. Det måste vara en ära att spela för ditt land. Och det var några som jag hade individuella samtal med innan jag tog jobbet, och så sa de det. Men det var ju inte så svårt egentligen då för mig. Eftersom jag hade redan gjort min research innan. Då gick jag in direkt och så startade vi med en jätteöppen dialog mellan spelare och ledare.
Kan man säga där att där fanns det mycket mera delar av Bengen Boys ledarskapet igen. och att det fanns plats för det i Slovenien om man jämför med absolut. Ungern exempelvis.
Absolut. Mm. Där, alltså, där tog jag ju till exempel första gången jag kom, första dagen jag kom satte jag mig ner med ledarstaben och ville ha möte med dem. Jag landade 12 och jag ville ha möte med dem 3. Så satte vi oss ner och så presenterade varandra och så sa jag vem jag var. Och att jag har 2 barn och att jag har en fru. Och att jag, till slut sa jag gillar att dricka vin. Mm. Det är min hobby. Jag skulle gärna vilja veta vilka ni är. Mm. Och så fick alla säga, och så alla sa att de gillar att dricka vin till slut. Mm. Ja. Och sen började vi diskutera om började diskutera hur jag ville fördela ansvar på ledarstaben. Och det blev, det här visste ju inte jag innan. Men det blev ju som en chock. Det första mötet de har haft på 10 år i ledarstaben. Mm. Där de fick också då, där jag gav förtroende till ledarstaben och sa okej, du sköter det här, jag kommer inte bland, du får de här 15 minuterna på under träningen, du är det och jag, det är du som är experten på det här, assistcoachen, du får göra det här, du gör, och så vidare. Så hade vi en jättetydlig roll allihopa.
Och då är det som, bara slovener utom du?
Utom jag, ja. Mm, mm. Och tydliga roller igen som jag vill egentligen att alla ska ha, även spelarna. Och det var innan vi gick ut på första träningen. Och du vet, sen på kvällen på middagen så hade jag ju också gjort vad jag har sagt också. Mm. De hade kunnat kanske pratat, men då blev det helt annat när känslor kom in i bilden, då gick de en helt annan väg. Mm. Utan jag höll kvar till konceptet hela träningen och sen på kvällen så hade spelarna ätit färdigt, vi hade gjort färdigt träningen, så hade spelarna ätit färdigt och då kom första kommentaren så. Jag är så glad, sa fystränaren. Det här är första gången som jag får göra mitt jobb med glädje. Så här. Mm. Och jag bara, då började jag förstå lite och började fråga lite. Och då kom det fram att det här ledarskapet har ju inte funnits tidigare. Right. Att någon har gett dem ett ansvar och att vi, jag som chef kan ge dem någonting. Eftersom det är ändå så i slutändan så är det jag som är ansvarig. Mm. Men det jag inte förstår riktigt är att jag tror på att delat ledarskap är vägen till framgång än tvärtom. Mm.
Kände du också att du fick energi från spelargruppen för att spelargruppen känner att ledargruppen trivs väldigt bra tillsammans och har kul tillsammans? Det smittar på spelarna?
Ja, absolut. Det smittade på spelarna och de tyckte det var kul att inte bara höra min röst. Mm. Jag menar, det glömmer många ledare och även jag. Alltså, om man tittar självkritiskt till mig själv så borde jag gjort tidigare igen då, säger man. Men jag borde gjort annorlunda tidigare i min tränarkarriär. Men om jag tänker på dig så har jag några år till tills jag kommit upp på den nivån. Men
man blir aldrig fullärd på något sätt i detta, utan det är hela tiden en ständig process när man lär sig nya saker hela tiden.
Ja, det är så man utvecklas själv som tränare också naturligtvis. Men spelarna gav mig en otrolig kick eftersom de, du vet, vi spelade 2 träningsmatcher efteråt och innan omklädningsrummet så hade vi en taktisk genomgång där jag i taktiska genomgången skojade till det. Mm. Och de var satt knäpptysta. Menar allvar, eller vad får vi skratta? Du vet, det var... Mm. Och då började de mena, förstå lite vad fan. Ja, vi går ut och har kul, va? Mm. Och vi vann, jag tror, med 10-12 mål. Mm. Och det var... Så att de hade kul helt enkelt igen.
Det här är ju fantastiskt kul att höra att det finns en viss skillnad där mellan de olika Balkanländerna. Jag funderar på en annan sak. De här människorna som är ovanför huvudet på dig i Slovenien. Har de gjort tummen upp och känner att det här är bra? Eller väntar någon på att se vilket resultat blir det om vi ska tycka att det här är bra eller dåligt?
Nej, alltså det är ju företagsledare i näringslivet på hög nivå. Så att Det är listiga rävar.
Det är listiga rävar. Du känner att du har dem bakom dig med det här sättet att jobba.
Absolut. Och det här med struktur och disciplin, det passar ju dem väldigt bra. Så att de tycker ju om det här. Samtidigt som min svenska ledarstil, säger så, blandat med den tyska, och så har de här serbiska rötterna. Mm. Det passar ju in hos dem egentligen, som handen i handsken. Mm. Så att de har gett mig tummen upp, och kontraktet är till 2024. Det är klart att man kan bryta ett kontrakt, det vet vi allihopa som är tränare. Men jag ser det också som en utmaning nu, att efter en semifinal i ett Europamästerskap, att fortsätta framgången som ledare, fast jag vet att det blir mycket tuffare redan nu till nästa gång. Och hur, jag märkte ju vissa detaljer i mitt ledarskap passar ju inte alla. Det är ju så är det ju. Men jag måste på något sätt ändå få ihop gruppen, så att jag inte förlorar gruppen. Jag känner att jag har några riktiga storstjärnor i laget, och så några unga. Det är lite som Flensburg i början faktiskt. Där jag vill få de här unga lite närmare stjärnorna, och stjärnorna ska komma lite närmare de unga. Och det är det som jag behöver göra för att lyckas lite till. Handbollsmässigt så är de otroligt duktiga.
Det blir ändå spännande. Då ska vi bryta av med fem snabba.
Ja.
Och då får du inte tänka allt för länge på varje grej här. Då kör vi igång. Karabatic eller Mikkel Hansen?
Karabatic.
6 eller 7 utespelare i anfallsspelet?
6.
Fiskebäck eller Saint-Tropez?
Fiskebäck.
VM-guld i Egypten eller EM-guld i Sverige i Globen?
VM-guld.
Sarma eller Kranjska Koblasa med surkål?
Sarma tar jag.
Det är bättre.
Ja, jag gillar sarma.
Det är härligt. Ska du, för de som inte vet vad det är, berätta?
Det är närmast, man kan säga kåldomar kan man säga, men så blandat med köttfärs och ris in i sarma, som är kokad i en typ tomatsås.
När vi hade Per Johansson här, så fick ju han berätta lite grann om att han har verkligen fått lära sig mycket av Montenegros matkultur. Nu har ju du lite annorlunda där med dina serbiska rötter, men om vi ska prata slovenska maträtter, finns det några speciella där som du vill rekommendera till alla lyssnare?
Ja, men alltså hela före detta Jugoslavien, Balkan, där har ju nästan samma rätter. De är ju väldigt glada i mat och dryck, så att
Cevapcici
är ju klassiker med hemmalagad ajvar. Och så ska man ju bara ha gul lök, så att säga, och en brödbit till. Det är ju, har man ätit riktiga cevapcici, va? Det är inte mycket som slår.
Det är inte mycket som slår.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Och så en kall bärs till det. Det är bra det.
Det är kanon det. Bra. Mentala faktorer är ju väldigt, väldigt avgörande. När man kommer upp på väldigt hög nivå så kanske det är det som är helt avgörande. Dina erfarenheter, och här kan vi koppla tillbaka lite grann till din spelarkarriär också. Men också hur du har arbetat med de här mentala delarna som ledare. Konkreta exempel på hur jobbar man bygger individen och gruppens självförtroende?
Det var ju, kan gå tillbaka direkt till den här individuella utvecklingen som jag vill att varje spelare ska ha. Där vi sätter ganska klara mål med vad vi ska uppnå med spelaren under en period på 3 månader kanske. Där också vi under den här tiden kan ta ett steg tillbaka om vi inte lyckas. Lyckas så tar vi ett steg fram. Men ofta så sätter vi de här målen där jag vet som tränare att han kommer att lyckas. Så att han får den här goda känslan och självförtroendet på att det går framåt. Sen är det ju så här att jag har ju läst lite om psykologi och mental träning och så vidare. Det är ju lite tabu. I Tyskland var det ju det.
Var det, ja.
Mm. Ja, det var ju vi. Jag tog dit en mental tränare som skulle få prata med laget och nu var det några svenskar i laget också naturligtvis som var vänner bland. Det var ingenting som gick hem där.
Nej.
Utan det var, de kom faktiskt till mig, många spelare, i privat och pratade hellre än gick. Någon gick, en spelare av 16 gick till honom.
Varför tror du det är så?
Man ska vara hård och stark och man ska inte visa att man är svag.
Mm.
Det är väldigt viktigt tror jag att inte visa sig svag. Mm. Och det är en svaghet att prata med en mental coach eller psykolog.
Samtidigt så vet ju alla att även en tysk när det är 22 lika och 30 sekunder kvar
så är det
mentala styrkan som avgör vem som avgör matchen eller misslyckas.
Ja, även innan matchen säger jag då. Mm. Där jag tycker att den mentala biten idag är minst eller om inte viktigare än handbollen, själva handbollen.
Mm.
Och därför är det ju viktigt. Och när jag lär ut taktiken, systemet, så har vi ju naturligtvis ett visst sätt att lära ut det här på. Där jag försöker få dem att ha ett självförtroende när de går in i det. Och därför har jag ett vissa steg i den här, vad heter det, matchförberedande träningen. Där jag vill att de mentalt ska vara med genom alltså videogenomgångar naturligtvis. Och sedan att vi även jag leker igenom en match.
Mm.
Där de får en, inte alla situationer naturligtvis, men de får de här sakerna som vi taktiskt vill göra i en match. Leker vi igenom det.
Hur menar du med leker?
Vi låtsas att vi är det andra laget.
Mm.
Så jag sätter, när han till exempel, när spelare till höger har, så leker vi att när han går åt det här hållet så kommer det här att ske.
Mm.
Och så går vi runt, fortsättningen blir att du på vänster, så, lite så leker vi hur vi gör innan.
Mm. Mm.
Så egentligen har vi gjort matchen i huvudet innan matchen har startat.
Mm.
Det är ju så, alla har ju ett system och ett sätt att spela och när man analyserar så ser man ju ett visst mönster och det är det mönstret vi försöker bryta då.
Mm.
Och på så sätt så får jag mina spelare vara mentalt väldigt bra förberedda och då får de ju lite självförtroende naturligtvis. Sen finns det ju då att de missar och ska man skälla eller ska man inte skälla eller hur gör du som ledare? Och där har jag ju då lärt mig att under alla religioner och kulturer och nationalitet så är det jätteolika.
Mm.
Jag kan inte skälla på alla. Vissa går, gömmer sig, så gräver en grop med sin spade och gömmer sig.
Mm.
Och vissa måste jag skälla på. Så att det är ju en sak som gör att jag sitter i omklädningsrummet och tar en öl innan eller går och tar en kaffe med dem efter träningen och så vidare för att lära känna dem bättre personligen.
Mm.
Och det är därför jag alltid också har teambildning innan med fruar och spelar tillsammans.
Mm.
Också en Bang & Boys grej där vi får lära känna dem. Där vi också gör en teambildning där vi också utmana varandra tillsammans med flickvänner och fruar och allt.
Hur mottogs det i Slovenien?
Slovenien, det mottogs, alltså vissa kom och kramade om mig faktiskt, vissa spelare. De har aldrig gjort det förut.
Mm.
Fruarna var jätteglada, de fick ett spa naturligtvis och de fick vara tillsammans med sina män. Så att det var en otrolig respons.
Mm.
Men om vi ska ta Vesprem då,
det
var ju tvärtom.
Ja, tvärtom, ja. Mm. Mm. Intressant. Vi har varit inne på det lite innan, men alla tränare genom åren, alla ledare, coacher, så har man ibland framgång och ibland har man motgång. Vad är dina konkreta saker som du känner är viktigast? Hur du som ledare hanterar en framgång respektive en motgång?
Ja, det är ju också naturligtvis framgång är ju lättare att hantera naturligtvis. Jag har ju alltså mitt problem har ju varit att jag aldrig var nöjd. Så när jag hade framgång så som tränare pratade jag nu, så var jag inte nöjd. Alltså jag var nöjd att vi hade vunnit, men jag såg ju varför gjorde vi inte så här eller så här? Det hade varit ännu bättre. Jag tittade inte på det som var bra. Och jag hade svårt att ge positiv feedback. Negativ feedback, men konkret hur vi skulle göra bättre var okej. Men att ge positiv feedback var jag väldigt dålig på i början. Och det har jag fått jobba med som coach.
Varför var du det?
Varför var jag det? Varför är jag dum?
Har det något med din bakgrund?
Ja, uppfostran? Kanske. Ja, kanske.
Kultur?
Ja, det var ju inte så. Det var många som klappade mig på axeln. Men,
för i RIK hade ni inte det så? Eller?
Ja, det var lite
så också.
Vad sa du?
Det var lite så.
Ja, det var självklart mer. Mm. Att vi skulle vinna. Vi skulle göra. Och det var, man klappar ju inte för någonting som man ska göra. Som är självklart. Nej. Utan det är mer något annat. Men det kan ju vara det. Men framgång, det är väl så att man inte ska lyftas för högt egentligen. Jag försökte alltid hålla mig nere på marken. Och eftersom jag alltid ville framåt så var det, jobbade jag nästan direkt igen. Men motgång, den största motgången var ju Vespen för mig. Och första riktigt stora. Den var ju från början väldigt tung. Men ändå på något sätt. Första veckan hände ingenting. Då var jag bara okej. Sen började man ju fundera. Sen började jag starta ju processen. Och hur, varför, vad kunde jag gjort annorlunda och så vidare. Man började ju vara väldigt självkritisk. Som även efter en match. Eller då sitter man ju och tänker på vad kunde man gjort bättre än vad man vunnit eller förlorat. Men det tunga med motgång är att att ta det personligt, tycker jag. Och det är
familjen
är jättejobbigt då. Och sen beror det på naturligtvis, du är alltid ytterst ansvarig. Man kan skylla på massa saker, men du är ändå ytterst ansvarig för vad som har hänt. Och hur det än var politiskt mellan spelarna eller taktiskt eller vad, så, hur det än var så hade jag kunnat agera annorlunda i många olika tillfällen. Då hade det kanske gått en annan väg. Så att jag måste ändå på något sätt titta på mig själv. Och jag har ju naturligtvis bearbetat detta. Så att titta på mig själv. Och nej, det är ju helt enkelt jag som får bli smartare, bättre nästa gång en sån här situation uppkommer.
I England så brukar de här fotbollsmanagern säga att you don't become a really manager before you get sacked at least 5 times. Så du har några gånger på det. Absolut.
Ja, vi får se.
Det här med mentala faktorer också för din egen del. Hur hanterar du den pressen, de kraven, förväntningarna som ligger på dig som coach, ledare?
Alltså jag har satt en nivå där jag säger till mig själv, här vill jag vara. Det innebär arbetsmässigt, det innebär tidsmässigt. Jag tycker att om jag gör allt i min makt tillsammans med min ledarstab naturligtvis, att spelarna ska få så bra förutsättningar som möjligt för att vinna matcher. Allting handlar om att vinna matcher. Så kan jag inte göra mer.
Nej.
Jag har kommit till den. Alltså jag ger allt för att de ska vinna. Har jag gjort det så säger jag till mig själv, okej, den här pressen som är runt omkring, ja, men då är det så helt enkelt att det inte lyckas den här gången, så får man analysera varför och så går man vidare, men alltid framåt. Jag tittar inte bakåt, jag vill bara framåt hela tiden. Och det är klart att det är samma sak i Flensburg med de här, vi var inte nöjd, alltså jag är inte nöjd med mig själv någon gång, så att jag vill bara egentligen att vi ska bli bättre hela tiden. Så tänker jag när jag tänker på press. Mm. Och det har hjälpt mig jättemånga gånger. Mm. Faktiskt. Alltså, att jag inte bryr mig egentligen vad de skriver. Och, för det är alltid folk som tycker och tänker. Och det spelar ingen roll om du har vunnit eller förlorat. Så är det alltid någon som tycker något negativt. Och när det är positivt så får du inte... För att, det är bara för att du har vunnit en match.
Ja.
De sitter hemma, antingen är det en öl i handen och telefonen och så är det ett Twitter-skrivning eller vad det nu kan vara.
Det får man bara leva med lite.
Det får man leva med. Gamet, ja, så att jag känner inte att den pressen, det är klart att man har press, men den pressen sätter man ju själv. Ja,
absolut.
Mm. Så att det är ju inte någonting som kommer från tidningar eller... Problemet är väl då kanske om man kommer i en ond spiral.
Mm.
Att man, när man har en stor press på sig, att man kanske går fel väg.
Mm.
Att man börjar ändra i det man har trott på och från början. Och då börjar spelarna bli naturligtvis oroliga.
Mm.
Utan stå stadigt.
Och då blir det ännu sämre.
Och då går det, alltså till 9 av 10 så går det ännu sämre.
Mm.
Så att då gäller det att stå stadigt och tro på det man har pratat om. Och då har du i alla fall, om du inte lyckas så har du i alla fall gjort det du har trott på. Så ser jag det.
Ja, men det är väldigt kloka åsikter. Och de har du fått genom x antal år som ledare också.
Och för spelare inte, skulle
och
jag
spelare,
vilja säga.
Såklart.
Mm.
Ja, men det är bra. Vi ska prata lite Kristianstad också som avslutning.
Mm.
Efter att ha varit utomlands i väldigt, väldigt många år. Som spelare och sen som ledare, coach, och varit i en kultur som har varit väldigt annorlunda än den som du en gång började din handbollsbana i, så hamnar du tillbaks i Sverige, i Kristianstad, som har haft stora framgångar med Ola Lindgren. Och hur var det att komma tillbaks till Sverige och coacha svenska spelare igen i ett svenskt lag med svenska värderingar och svensk kultur? Det räcker som svar kanske.
Ja, det var... Jag hade för höga förväntningar.
Mm.
Faktiskt. Direkt.
Mm.
Och jag märkte ganska tydligt att jag var på fel väg.
Mm.
Också
på
rätt,
vilket sätt?
Rätt snabbt. Nej, men på min ledarstil.
Mm. Du var för mycket kontinental.
Ja, och den här professionaliteten som jag tog med mig... Jag visste väl innerst inne att alla inte hade den.
Mm.
Men de hade ju ändå varit med ett tag och så vidare. Men nej, det var inte vad jag hade tänkt. Och kommunikationen som jag hade från början med de som jag tyckte var egentligen jäkligt demokratisk. Om du jämför med, med som jag haft i utlandet. Utomlands så var det inte det. Inte för dem. Så att jag har ungefär nu de här månaderna som jag har på mig verkligen ändrat min ledarstil igen.
Mm.
Och anpassat den till den här gruppen människor som jag jobbar med idag.
På vilket sätt?
Jag har blivit mjukare.
Mm.
Jag har blivit mer pedagogisk än vad jag var tidigare.
Mm.
Dratt ner på analyser.
Mm.
Dragit ner på tränings om man tänker om jag innan hade 5 saker som jag ville gå igenom på en träning, så idag går jag igenom 2 eller en sak. Och det har lyckats faktiskt. Efter min förändring som ledare så har det lyckats att sätta igång en rullning som är positiv nu.
Mm.
Faktiskt. Men det tog lite tid för mig att läsa dem.
Kom du till insikt själv att här måste jag ändra mig? Eller fick du folk runt omkring dig som sa att här måste vi nog vrida om det här lite? Eller var
Nej,
det var
jag själv.
Mm.
Jag vet inte, men jag tror att alla tränare är otroligt självkritiska och försöker naturligtvis titta på en själv först innan man går vidare.
Mm.
Och man märkte ju då att vissa saker inte fungerade. Kroppsspråket är ju någonting som vi tränare tittar på väldigt mycket, och jag menar att man ser det i spelarnas ögon, man spelar på deras kroppsspråk, att de förstår inte, de är osäkra och så vidare. Och det beror bara på mig. Mm. Det beror inte på någon annan. Och då satt jag får bli mjukare. Språket. Mm. Det är också en sån sak som jag fick ändra på. Mm. Där jag, om du, alltså vart du än är, kan man nästan säga, utomlands, så använder du ett grövre språk än vad man får använda i Sverige. Mm. Och det har jag också ändrat. Mm. Så att det blev en hel del ändringar, men även taktiska saker som jag fick naturligtvis ändra på.
Om vi tänker tillbaka lite där på RIK-tiden.
Ja.
Om vi pratar om kulturer i föreningar som byggs upp över lång tid med ledare med kontinuitet. Mm. Man brukar säga att det sitter i väggarna, det gör inte det, det sitter i människorna. Känns det som att det finns några konkreta grejer från RIK-tiden som du känner att du vill ta med dig in och bygga vidare på nu i Kristianstad?
Absolut. Jag fick ganska direkt egentligen en bild av vad jag ville göra, och efter några månader så kom jag fram till att jag går tillbaka till RIK-tiden lite. Mm. Mer rakt mot mål, och så det här ledarstilen där man är väldigt tydlig i var och ens roller. Mm. Att man, alltså övertydligt pratar om det. Mm. Och det har också hjälpt spelarna i IFK Kristianstad till, och jag tror att till exempel RIK hade vi en tydlig struktur. Den var inte komplicerad överhuvudtaget, men den var tydlig. Och sen efteråt så var det ju faktiskt den individen som fick göra sina saker som de var bäst på. Och det är det jag vill komma till med Kristianstad nu också, med mina spelare som jag har där. Och det är bara naturligtvis hårt arbete som kommer ge resultat, och repetition och repetition. Men de är, den träningskulturen som vi har idag är jag otroligt nöjd med. Och då är jag också riktigt säker på att det är bara en tidsfråga.
Mm. Och där får vi ge otrolig krets, förstår också, till Ola Lindgren som var där innan, som byggde en väldigt bra träningskultur som du har kunnat bygga vidare på, kan man säga så.
Ja, absolut. Och Ola har ju samma, vad ska man säga, utbildning eller som
kommer alla, från samma skola.
Alla vi har. Mm. Så att det är en riktigt bra kultur. IFK Kristianstad som en handbollskultur som framförallt Ola har byggt upp. Och det gäller nu att bygga på den vidare och bygga en ny väg som jag också vill gå med grabbarna. Mm.
Som avslutning, din egen utveckling, förutom arbetet som du har i den grå vardagen varje dag, gör du något speciellt för att utveckla dig själv?
Ja, det gör jag absolut. Jag har besökt andra tränare. Mm. Och fått göra det. Mm. Och det är ju tränare som jag då naturligtvis uppskattar och tycker att de gör ett väldigt bra jobb i väldigt lång tid framförallt. Mm.
Finns det några speciella ställen i världen i handboll idag som är väldigt attraktiva att åka och besöka?
Nej, jag tror inte att det är många som får göra det. Nej. Överhuvudtaget. Jag tror att handbollen är inte så öppen.
Nej.
Jag tror att det var, säg, jag var i Montpellier till exempel. Där Patrice Canier, en fransman som har varit tränare, jag tror nu i 25 år där. Och haft framgångar under den perioden i olika perioder naturligtvis. Men det läser väldigt mycket. Mm. Andra idrotter. Mm. Försöker också ha en dialog med vissa som jag har förtroende för. Som tittar till exempel, eftersom jag har varit 20 år utomlands och kommit till Sverige. Jag hade inte mycket information om svenska ligan eller spelarna eller systemen eller någonting egentligen. Mm. Så jag har haft också en två, tre stycken som jag haft dialog med andra tränare för att få en snabbare uppfattning om svensk handboll och hur den har spelats de sista åren. Och lite så. Det har jag också försökt. Och det är den dialogen och den feedbacken som jag får där som tränare är oerhört viktig för mig just nu i det här. För jag känner att det är klart att jag, om man tittar på meriter och lite sånt där, så är det okej efter 9 år. Men samtidigt så känner jag att jag vill utvecklas ännu mer. Jag vill framåt, och den här perioden i mitt liv nu som jag är i, känner jag att jag utvecklas.
Mm.
Och många har tyckt, varför tar han jobbet i Sverige?
Mm.
Även om jag inte tycker det är konstigt, men det är väldigt många andra som tycker. Och det är faktiskt väldigt spännande för mig att jag också kommer att utvecklas väldigt mycket i den här tiden som jag är i Sverige.
Mm.
Ser jag fram emot.
Mm. Jo, Bomir, stort tack för att du kom hit. Det var ett otroligt intressant och lärorikt samtal. Stort lycka till. Det blir väldigt spännande att följa när vi kommer igång igen med IFK Kristianstads fortsatta framgångar och inte minst Slovenien. Stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach, och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.